Jag vill tala lite mer om port och mur. Vi kommer att ta fram några saker här som jag tycker är viktigt i den tid vi lever i. Och din ena är urskiljning. Urskiljning, att kunna skilja alltså det onda från det goda. Kan du det så kommer du att klara provet, för det står att vi ska komma till ett prov. Och det står du i Uppenbarelseboken. Ett prov som ska komma över alla jordens inbyggare. Och jag vill börja med att läsa Hebreerbrevet. Hebreerbrevets 10:e kapitel, vers 18-22. Och där står det heliga ord, det står om förlåtelse. Men där förlåtelse för dessa är given, alltså för synderna. I det hjärtat behövs det alltså inte mer något offer för synd. Och då upplever vi en sak. Men eftersom ni nu, mina bröder, har en fast tillförsikt, det får man när synderna är förlåtna. Då har vi en fast tillförsikt i vårt hjärta. En överbevisning som vi får av den heliga ande att våra synder är förlåtna. Då kan vi få gå in i det allra heligaste och uppleva full gemenskap igen med Fadern i och genom Jesu blod. Och det står att han har invigt en ny och levande väg dit in genom förlåten. Det är sitt kött, alltså sitt offer. Och det är ju då, nyckeln är ju då förlåtelse här i vers 18. Och det är genom sitt kött, sitt offer. Så kan vi uppleva en överbevisning om att vi är rättfärdiggjorda genom Jesu Kristi offer. Och eftersom vi har då en så stor överstepräst över Guds hus, så låt oss med uppriktiga hjärtan gå fram i full trosvisshet. Och vem är det som ger oss den trosvissheten? Jo, Jesu offer. Att vi ska vara bestänkta till våra hjärtan med blodet och därigenom renade från ett ont samvete. När vi har ett ont samvete, då har vi alltså inte gett Jesus vårt hjärta. Eller ska vi kunna säga vår port. Vår port. Samvete på grekiska är ordet sunneidesis, och det kommer av ett ord som heter eido, som har med kunskap att göra. Och det här ordet eido, det har faktiskt med intuition att göra. Intuition. Vi kan ju till exempel säga att frid är väl en intuition, för det står i Filipperbrevet att den övergår all vår kunskap och förstånd, eller hur? Om vi har gjort något illa, gjort någonting som inte riktigt stämmer, då kan vi bli överbevisade nästan utan ord. Va? Det är någonting som säger att det känns så knepigt och det känns så fel. Alltså. Och då är det samvetet som talar till oss. Det står att vi ska dra nära med ett sant hjärta. Uppriktigt hjärta, det är ett sant hjärta. Och ett sant hjärta har ingen täckelse, för ordet sanning betyder att komma utan täckelse. Och visste ni att det finns en förebild till det här, vad täckelse egentligen är, om du går till första Mosebok. Och där kan du läsa om Lot och Abraham. Visste du att Lot betyder täckelse? Vi vet att Lot, han skulle göras av med Lot när han gick ut ur. För där skulle han göras av med all sin släkt, stod och Lot, han liksom hängde på. Och det gör det gamla livet, det hänger på oss när vi blir kallade. Och det kan vara ett elände att bli av med det. Och det var Lot som förde Abraham in i Egypten. Och så fort Abraham kom ut utanför gränserna, lyssna nu, av löfteslandet, så kom där en fruktan över Abraham. Det kan du läsa om. Det är bara parentes jag läser nu, bara för att du ska få se vad täckelse, eller rättare sagt vad sanning är. Och det står att vi ska till, Johannes 4 står det att vi ska tillbedja Gud i ande och sanning, för sådana tillbedjare vill Fadern ha. Och den som tillber Fadern i ande och i sanning, han har överlåtit sitt hjärta till Herren. Så är det. Vi kan läsa om att Abraham, han skilde faktiskt täckelsen åt. För det var stridigheter emellan Abrahams herdar och Lots herdar, står det. Och då skilde sig Abraham och Lot åt. Och vi ska se vad Lot tittar på igen. Han fick välja först. Så han sträcker ut sina ögon emot Jordanslätten. Och han ser då med sina ögon att det ser ut som Eden, står det faktiskt på, i King James i alla fall. Alltså, det här måste vara Gud, säger Lot täckelse. Och sen så väljer han ett totalt fel håll. Och han går ut ifrån Abraham och han kommer till Sodom senare. Och det ska vi också göra. Vi ska skilja oss ifrån täckelsen. För täckelsen kommer alltid att leda oss till Egypten. Och jag tror det var så här att det var Lot som ledde Abraham till Egypten. Det brukar vara den täckelsen som drar oss tillbaka till världen, eller hur? Men Jesus han vann ju många judar för sig. Och då i Johannes 8 så säger han så här till de judar som han vann för honom: om ni förblir i mitt ord så är ni i sanning mina lärjungar. Och då ska ni förstå sanningen, och sanningen ska göra er fria. Sanningen ska göra er fria. Så att när Herren talar till oss så är det vårt hjärta som han är ute efter. Sanningen där när vi blir av med täckelsen och ger Herren vårt hjärta. Och efter den här händelsen med Lot så vet vi vad som händer. När Abraham lyfter upp sina ögon och Gud säger: hela det land, dra igenom hela det landet. För detta land vill jag ge dig och dina avkomlingar, din säd. Vi kan förstå här med judarna att det inte var deras huvud han ville ut efter. För att de kunde nästan Bibeln utantill. Det är två stycken bibellärare som vi har studerat när det gäller samvetet. Och båda två säger att samvetet är dörren, porten alltså, mellan anden och själen. Porten mellan anden och själen. Och om vi ger Herren vårt hjärta så ger vi honom också porten. Samvetet är alltså porten. Och sinnet blir då som en mur. En mur kan ju vara ganska bra att ha runt en stad, eller hur? Ditt tankesätt kommer då att präglas ganska starkt om anden får fullt tillgång till din port. För om vi får vara under andens överbevisande kraft och i andens ljus, så kommer vi ha smörjelse att kunna visa på vad som är rätt eller vad som är fel. Och Jesu längtan, det han längtar efter, som är prioritering nummer ett, det är att Jesus ska få äga vår port och vårt hjärta. Det är det han är ute efter. Vad han än gör i våra liv, om det så kan upplevas som jobbigt eller svårt eller allting, så är det en enda plan. Han vill ha ditt hjärta och din port. Nu var det så här att i Gamla testamentet så var porten det absolut viktigaste. Porten till staden, det samlas de äldste, och det var här alla vapen samlas. Det var här man dömde rätt eller fel, gjorde man i porten. Och porten var liksom inbyggd i muren. Det var inbyggt i muren. Och det handlar om sinnet, eller hur? Vi sa att muren var sinnet. Om fienden intog porten, då hade han faktiskt även hela staden, även muren var då hans. Och det står i Ordspråksboken 25 så här: som en stad vars murar är nedbrutna och borta, så är en man som inte kan styra sitt sinne. Och ordet frid på grekiska och på hebreiska betyder egentligen att hålla samman, att delar kommer samman. Och det intressanta är att ordet mur på hebreiska är kommer av samma rot som frid på grekiska, eiro, att komma samman. Och Paulus, han undervisar oss i Filipperbrevet 4 där han säger om friden att den är som en mur, det är beskydd. Friden, Guds frid, ska bevara våra hjärtan och våra tankar i Kristus Jesus. Och att vara i Kristus Jesus, då har man först gett honom hjärtat. Så kungen nu i vår port är Jesus. Kungen i porten är Jesus. Och vad lärde vi oss förut? Den som har porten, ditt hjärta, ditt samvete, din vilja, han har också muren, sinnet. Och om vi går till den engelska översättningen på det här stället då vi läste i Ordspråksboken 25 och 28, så ser vi att den engelska översättningen passar bättre med vad vi har lärt oss nu. Där står det ungefär som att den som inte har någon ledare över sin ande är som en stad nedbruten och har heller inga murar. Alltså den som inte har Jesus som kung i porten, han har heller ingen frid, skulle man kunna säga. Eller också, om du vänder på det, den som inte har frid, han har heller inte Jesus som konung i porten. Det är som judarna, hans lärjungar, han pratade till i Johannes 8, 31-32, inte förstod. Det var att han talade om andliga saker och att fienden redan faktiskt hade både porten och muren i deras liv. Men det han ville, det var att hans ord, alltså sanningen, ljuset, skulle inta deras hjärtan, deras port. Och på det sättet så kunde sanningen göra dem fria, för de kunde då kasta bort det som var utanför ordet, och då skulle man bli fri. Det var det Jesus egentligen ville med dem. Och nu ska jag säga något viktigt, och det är att Jesus, han har ingen annan väg in i ditt liv än genom ditt hjärta, eller att gå in i ditt hjärta än genom din fria vilja. Han tvingar sig aldrig på någon. Men om han får tillåtelse, så kommer han att bli konung i porten. Och han kommer att vara domare i stadens port. Och han kommer att kunna urskilja vad som är sant och vad som är falskt, vad som är ljus och vad som är mörker, vad som kommer från dig och vad som kommer ifrån någon annan. Om Guds ord får vara konung i din port, i ditt samvete och i din vilja, så kommer andens svärd att driva bort ockupationsmakterna ifrån ditt liv. Och det kan man ju säga är att inta landet, eller hur? Så när det står talas om Guds hela vapenutrustning i Efesierbrevet 6, så handlar det ju givetvis om att du först måste ha satt Jesus som herre och ledare i din port. För annars är de här vapnen totalt värdelösa, eller hur? Om inte Jesus har porten, så har du ju heller inga vapen. För det var ju i porten som samtliga vapen förvarades. Har han inte porten, så har han heller inga vapen. Mörkrets andemakter i himlarymderna står det talas om där. Eller andemakter på höga platser. Om Jesus har fått din port och du inte längre bryr dig om att läsa hans ord eller fortsätta att leva i ljuset igen, så vill de här andemakterna väldigt gärna ha tillbaka porten igen. Hur gör han då? Jo, det står att han har väldigt listiga anslag. Och om du är inne på våran hemsida där, så kan du gå dit, har jag skrivit här, så kan du trycka på den här länken. Och du kommer då att komma till, du kan gå in under skriven undervisning och klicka på laglöshet, vad är det? Så ska du få se vilka listiga anslag han har för sig. Alltså andemakterna vill föra in oss i ett slaveri där vi lyder dem och dras med i allt vad de hittar på. Och vi kommer då heller inte att må speciellt bra. Hur frimodigt och bra den ser ut på ytan, så kommer det inre att vara genomruttet. Här följer några exempel på den andemakt som Bob Phillips säger kommer att komma med fienden när han får sitta i porten och bestämma. När han får vara, när Satan får komma med sitt mörker Det ligger i ordet fruktan. Den som äger porten, han har med sig de här vapnen. För den som har porten, han har också vapnen, eller hur? Och det är en massa känslor och rädsla som djävulen vill styra och slava av oss med. Det står så här. Bob Phillips skriver en hel lista här på saker och ting som vi kommer att uppleva i våra liv. Om Jesus inte får äga porten, när vi inte får överlåta våra hjärtan till honom. Så vi kan förstå vilken underbar sak det är att gå korsets väg. Det är befrielsens väg. Och att överlåta porten till honom och Guds ord i varje sak. Den här listan är att om inte Jesus får ha porten, så kommer vi att uppleva känslan av att vara förkastad. Ja, det vet ni hur det är, va? Fruktansvärt. Känslan av att aldrig riktigt räcka till. Känslan av att aldrig lyckas med något. Känslan av att vara fördömd. Känslan av tomhet. Och så är det mycket rädslor. Rädsla för morgondagen. Och rädsla för att komma till Gud. Och rädsla för att andra ska ta din plats. Och det är en rädsla över att inte göra tillräckligt för Gud. Det är en rädsla över att bli övergiven och ensam. Fast Herren, när han får komma in i en människas liv och bli vår vän, så kommer han att slänga ut alla de här vapnen som fienden förtröstar på. Det står i Jesaja 54:4 så här. Så kommer ett ord som är: frukta inte. Det är ett av Bibelns i särklass vanligaste fraser. Du ska ej komma på skam. Blygs inte, ty du ska ej vara utskämd. Och där handlar det just om alla de här känslorna och rädslorna för att hela tiden inte duga. Hela tiden aldrig klara av de krav som läggs på dig. Det står till och med i Jesaja 54:4 så här: nej, du ska glömma din ungdoms skam, och din änkesons smälek ska du inte mer komma ihåg. Alltså, när du blir frälst, så står det att du blir en ny skapelse. Det gamla alltså. Alla de här känslorna och allt det här som mörkrets makter hade med sig, det gäller inte mer. Nej, det gamla är förgånget. Se, något nytt har kommit. Det är ju underbart. Och vers 5 handlar om: till den som har skapat dig är din man. Han vilkets namn är Herren Sebaot, och Israels heliga är din förlossare. Förlossare där, förstår vi, är en som har betalt ett mycket dyrbart pris för din själ. Och det är alltså Jesus Kristus, han som kallas hela jordens Gud. Det står talas här om att vi kan glömma alla misslyckanden. Det är väl härligt. Du behöver inte se dem tillbaka, utan du kan kasta allt i papperskorgen. I skräplådan, sa Paulus, på soptippen. För nu är Gud med dig, förstår du. Nu har bruden Israel fått en man, nämligen Jesus. Han var ju brudgummen. Bruden är nu en ny skapelse tagen ur sin man, Jesus Kristus. Och på hebreiska står det här att din skapare är din man. Det är ju underbart. Våran vän och våran Jesus har skapat oss. Ordet skapare här, assa på hebreiska, det betyder mycket saker, men jag vill lyfta fram några underbara saker som kommer att peka på Kristi kors och vad Jesus gjorde när han kämpade för oss på korset. Ni vet vad han led, ni vet vad han kämpade med, ni vet hur han bad. Hur han bad för oss där i trädgården, hur i ett seman han kämpade och svetten rann som blod. Jag ska lyfta fram det som står i min hebreiska studiebibel angående det här ordet, så ska ni få se vad Jesus gjorde i de sista timmarna. Han utförde ett tungt arbete, och det har du gett semane och korset. Han fullbordade något, betyder ordet. Ja, ni vet vad Jesus ropade ut när han släppte sin sista suck. Det är fullbordat. Det är fullbordat. Och det betyder också att bygga upp någonting. Och när det var fullbordat vet vi att täckelsen eller förhänget i templet, det revs uppifrån och ända ner. Och Jesus han sa åt fariserna och översteprästen att om ni river ner detta tempel eller detta hus, så ska jag inom om tre dagar igen bygga upp det. Och det var hans kropp han tänkte på. Hans levande tempel som du och jag är genom tron. Den här bruden är också, brudens man, våran man är också Herren Sebaot. Och det är ju underbart, för det betyder härskarornas Gud. Den som är över alla andemakter. Den som har, som visar sig för Josua vid Jeriko. Han som är huvudet för församlingen, den som är först. Han som visar oss vad vi ska göra för att vinna segrar. Men det är också han som kommer på hästen i Uppenbarelseboken 19. Det här härskarornas Gud. Han har med sig alla änglarna ner till jorden när han kommer. Och vi vet att det ska bli bröllop och vi är bruden. Det är väl härligt. Vi kan läsa om i Efesierbrevet 5:30 en liten hemlighet angående denna skapelse som Gud, Jesus, gjorde på Golgata kors. Det står att vi är lemmar av hans kropp. För den skull ska en man överge sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru. Och de två ska vara ett kött. Den hemlighet som ligger här i är stor. Jag säger detta med tanke på Kristus och församlingen. Och församlingen är ekklesia på grekiska, betyder den utkallade. Då kan vi fråga från vad? Ja, från världen. Vi tillhör inte världen. Och världen tillhör inte oss på det sättet. Utan vi är utanför världen. Det står att vi ska ha ett kött. Och du kan även gå in och titta på ett bibelstudium där jag har under skriven undervisning som heter Guds eschad. Om du ska förstå att där det står ett, där är det hebreiska ordet eschad. Och här handlar det om liv. Det handlar om andligt liv. Och vi är lemmar av hans kropp i liv. I liv. Vi har fått nytt liv. Det eviga livet. Vi är hans brud, vi är tagna ur hans sida. Vi har samma liv, vi har samma mål, men vi har också samma fiender, eller hur? Och det är världen. Och Bibeln varnar oss för att sluta förbund med hans fiender. När de skulle gå in i landet så sa Herren att ta er tillvara för att sluta förbund med fienden. Och världen är idag en fiende till Gud. Hur Gud ser på världen. För man kan inte ta med sig världens metoder in i kyrkan utan att få in dessa andemakter också. För gör vi det som är utanför Guds ord, så får vi också stå för konsekvenserna. Och jag tror inte riktigt vi har urskilt vad världen är, men vi ska ta och göra det. Jag har ju läst om vad porten är. Det är urskiljning och samvetet. Älvor hon såg en gång en syn om en församling där hon såg mörka soldater som gick in genom en mur som var raserad. Och det gällde en församling, jag vill inte nämna dess namn, men ni kan ju förstå vad meningen är. Världen tränger in i församlingen. Och det gör han genom att locka oss med sina listiga anslag. Och han tar över porten och styr genom den. Församlingen ska vara som en stad som lyser på ett berg. Därför vill Satan komma in och släcka det ljuset. Han börjar med att riva ner murarna och han vill inta porten. För om porten inte får styras av Guds ord, så faller den i fiendens händer och de här makterna börjar snart att manifestera sig. Det kan vi till exempel se i Galaterbrevet där man hade kommit in i världens makter, säger Paulus. Och sen så står det skrivet sen att varför prisar sig nu ingen salig? Någonting hade hänt. Man kände sig helt plötsligt fördömd, förkastad, så att man inte längre kunde prisa Gud för denna var. Här står det i Jakobsbrevet att någonting hade kommit in. Vi läser 4:e kapitlet. Det var strider, det var tvister. Och Paulus säger att det kom av lemmarna, lustarna som finns i era lemmar. Det var fullt av begärelser och man dräpte och man hyste avund. Man kunde inget vinna. Man tvistade och stred och man bad fel, står det. Och i vers 4 så kallar Jakob, Jakob är det ju. Jakob, den för ni trolösa avfällingar. Skökor, står det i grundtexten. Vet ni då inte att världens vänskap är Guds ovänskap? Alltså den som vill vara världens vän, han blir Guds ovän. Är man Guds ovän, då har man snart inte tillgång till Guds vapen. Och de här känslorna och allt det här kommer att komma över oss. Vi såg här hur det var i församlingen. Man bråkar och alla mot alla. Och alla vill ha position, för man kände sig förkastad. Och man måste ju fråga, gäller det här en nytestamentlig församling? Svar, ja, givetvis. Världen, ja. Ett annat ord för världen är ju Egypten, profetiskt här. Och slaveriets andemakter då, förstås. Vi vet att Egypten, Israel var i Egypten i 400 år. Under dessa andemakter. Och på hebreiska är ett annat ord för Egypten Mitzrayim. Och det kan du läsa om i första Mosebok 10. Och där ser du också att det är en bror till Kanan. Och det var ju intressant, för vi vet att när Israel var i Egypten så intog Kanan löfteslandet. Kanans folk intog löfteslandet. En fiende, Mitzrayim alltså, betyder en fiende som försöker att pressa sig in. Och hans släktingar, alltså Kanans folk, bosatte sig i löfteslandet. Och det ger oss därför en bild av vad vi måste besegra för att inta landet. Det var mycket känslor du måste besegra då. Inte undra på att vi kanske ger upp en del. Men hur upplever du bara känslan av att vara förkastad? Den är inte rolig att tas med. Jag vet själv hur det känns. Att aldrig duga. Men, sa Jesus, frukta inte. Kommer ni ihåg ordet? Frukta inte. Jag har övervunnit världen. I världen lider ni betryck, men frukta inte. Jag har övervunnit världen. Så att det finns faktiskt en underbar seger att vandra i, och det är i Herren Jesus Kristus. Och överlåta vår port, vårt samvete, vår vilja, vårt förstånd till honom och låta hans frid stänga ute alla de här knepiga känslorna som mörkret vill komma över oss med. Och Herren, han sa att man inte skulle sluta förbund med dessa folk. Och det kan du läsa om i andra Mosebok 34, vers 11-12. Håll det bud som jag idag ger dig. Se, jag vill förjaga för dig. Och sen kommer de här andemakterna. Amorerna, kananierna, hetiterna, periserna, hiverna och jebuserna. Ja, det är den här listan jag läste upp för dig som Gud vill jaga bort ur ditt liv. Och istället så ska du få uppleva hans underbara nåd i ditt liv. Det står, ta dig tillvara för att sluta förbund med innebyggarna i det land dit du kommer. Låt dem inte bli en snara bland er. Och när man skulle inta landet på Josua tid, då visade Herren hur det skulle gå till. Jo, han skulle ha framgång i allt han företog sig om han vaktade på det bud som Herren gav. Och vi vet vad som hände med Abraham när han kom ut ur löfteslandet. Direkt så kom fruktan över honom. Då kom de här makterna. Så det handlar väldigt mycket om makter. Det ser vi. Ondskans makter i himlarymderna till exempel. Hur ska vi strida mot dem? Ja, behåll fältet. Förbliv i Herrens ord. Låt honom vara den som bestämmer över porten, över din vilja och allt det här. Det där handlar om. Guds ord ska vara rådande i våra liv. Och vi ska vandra innanför de gränserna som han har sagt. Vad skulle hända annars? Jo, annars skulle de andra folken kasta ut oss ur löfteslandet. Vad händer då? Man förlorar all kraft. Det står så här. Om Herren skulle lämna över oss till våra fiender och Guds ord inte längre skulle vara rådande i våra liv. Hur skulle man må då? Vi kan läsa den här listan en gång till så ska du få se vad Herren egentligen menar. Äger fienden porten har han också med sig dessa vapen, läste vi. Känslan av att vara förkastad. Känslan av att aldrig räcka till. Känslan av att aldrig lyckas med något. Känslan av att vara fördömd. Känslan av tomhet. En rädsla för morgondagen. En rädsla för att komma till Gud. En rädsla över att andra kommer att ta din plats. En rädsla över att inte göra tillräckligt för Gud. En rädsla över att bli övergiven och ensam. Du kanske förstår själv att om de här makterna kommer över oss så har vi inte en chans att kunna behålla fältet. Församlingen i Jakobsbrevet beskrevs ju som skökor därför att man hade slutit förbund med världen. Man kan inte ta världens metoder utan att släppa in de här andemakterna också. Vi skulle ju inte sluta förbund med de andra folken. Adam och Eva, de åt av det här trädet, vilket var världen, och vad var konsekvenserna? Jo, deras ögon öppnades och de såg att de var nakna, alltså att någonting saknades. Och det är den här avsaknaden och fruktan som de upplevde som egentligen är hela den här listan av vad jag läste upp. Alltså om vi inte är klädda i Kristi rättfärdighet och hans kläder, så kommer de här känslorna och den här rädslan att vara förkastad och fördömd och tomhet och rädsla för morgondagen och allt det här jag läste upp kommer att komma över oss. Förut hade de ju varit beskyddade av Herrens kärlek. Och han hade varit som en mur runt omkring dem och beskyddat dem för allt. Så länge de vandrade innanför gränserna i Guds ord så hade de allt. Jag ska inte glömma, jag kommer aldrig att glömma vad Herren sa till mig. Janne, gå nu sanningens väg. Dig skall intet fattas. Och jag glömmer aldrig hur jag mådde då. Det var ju hela den här listan alltså. Hela den här listan. Tomheten, förkastandet, alltihop. Men om jag skulle gå sanningens väg, så Herren, så skulle den här listan strykas. Förbannelsen skulle inte längre nå mig. Och när jag vände om och fick komma till Gud, då fick jag uppleva hans välsignelse över mitt liv. Och en sån total vändning, jag fick uppleva hans godhet, strömmar av levande vatten. Jag fick vandra innanför hans ords gränser. För att vandra sanningens väg, det är att göra sig av med Lot och förbli boende i landet och inte sluta förbund med de andra folket. Om vi har överlåtit vårt port och vårt samvete och vår vilja till sonen Guds ord, så kan han utskilja åt oss vad som är innanför och vad som är utanför gränserna till Guds ord. Och jag kan säga er att jag har varit med om det så många gånger. Och älvor drömde till och med i natt här när vi sitter i det här. Hur Gud talar alltså i drömmar och i syner hans eget ord. Han säger hurdant något det är. Han har många gånger avskilt någonting och sagt, det här är ont. Många gånger har det skett. Jag tror inte jag hade suttit här, i alla fall i den tjänst som vi har, om det inte hade varit därför. För man har inte en chans att kunna avgöra en del saker på egen hand alltså. Utan det är andligt, och det krävs andlig uppenbarelse för att tränga in i en del saker som vi inte förstår. Kunskapens trä till exempel, det var just gott och ont. Alltså Satan, han vill lura oss och göra det onda så att Guds förbannelse ska komma över oss. Det står i Romarbrevet 2:9 så här: jag, bedrövelse och ångest ska komma över den människas själ som gör det onda. Alltså det som är utanför Guds ords gränser. Först och främst av juden, så också för grekens, men härlighet och ära och frid. Härlighet, ära och frid ska tillfalla var och en som gör det goda. Alltså den som gör Guds ord. Det är att vara innanför gränserna för Guds ord. Och det ska drabba först och främst juden, men så också greken. Jag kan inte glömma eller den här listan. Alltså förbannelsen som vi drar på oss när vi inte vandrar korsets väg. Paulus, han grät alltså. För att det var människor som inte ville gå korsets väg. Han visste vad som skulle komma över dem. Förbannelsen kommer över oss om vi inte går korsets väg. Jag tror det är Markus 10. Jo, det är Markus 10 tror jag. Så står det så här. Den som inte går, som bär sitt kors och följer mig, han är mig inte värdig. Det grekiska ordet för värdig där är axios. Och det betyder samma värde som någon annan. Och om vi inte får hans värde, då har vi ju ingen rättfärdighet heller. Så den som inte tar korset, han har inte den här glädjen. Han har inte den här rättfärdigheten. Han har inte den här friden som Gud vill ge oss genom Kristus Jesus. Det är precis som en present. Men vi kan inte få del av den presenten förrän vi tar upp korset och följer honom. Och det är att gå sanningens väg. Och det står i 1 Johannes 2, så står det ifrån vers 20 så här. Ni har mottagit smörjelse från den helige och har all kunskap. Jag har skrivit till er inte därför att ni inte känner sanningen. Där har du sanningen igen. Utan därför att ni känner sanningen och vet att ingen lögn kommer av sanningen. Ordet smörjelse här slutar med ordet på grekiska ma. Och det betyder alltså ett resultat av smörjelsen. Och då blir det ju ganska förståeligt då. Där det står alltså, ni har mottagit resultat av smörjelsen. Och vad var resultatet då? Jo, resultatet av smörjelsen var eido, eller en kunskap som är betydligt djupare än vad vanlig kunskap gnosis är. För den här kunskapen eido, det har med just med samvetet att göra. Sun eidesis, där i ligger det ordet eido. Alltså den som har genom smörjelsen tagit emot undervisning i Guds ord. Lyssna nu. Den som genom smörjelsen har intagit undervisning av Guds ord. Den undervisningen, den har trängt så djupt ner i oss att den har övertagit porten. Och det här stämmer ju då exakt med Hebreerbrevet 4:12 där det står att Herrens ord eller Guds ord är levande och verksamt. Det tränger igenom och det avskiljer ande, själ, ben och märg. Och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. När Guds ord som är levande får tränga igenom och tas emot, så blir det en domare i porten. Du har överlåtit din port, ditt sinne, alltså ditt tankesätt åt Guds ord, så att nu urskiljer eller avskiljer han vad som kommer ifrån själen och vad som kommer in ifrån anden. Alltså vad som är gott och vad som är ont. Där kan du även se när Simeon talar med Maria, jag tror det är i början av Lukas eller något, då står det så här att genom, även genom din själ skall ett svärd gå, och på detta sätt alltså så ska mångas hjärtas tankar bli uppenbara. Det är precis samma sak. Det handlar om omskärelsen i Kristus eller helgelsen. Svärdet måste gå så djupt ner att det får överta porten. Hör du det? Överta porten. Och då kan Guds ord döma i vårt hjärta vad som är falskt och vad som är sant. Om han inte får göra det har vi alltså inte en chans och kunna bedöma vad som kommer ifrån Satans mörker. När han så listigt förvrider sig att bli en ljusets budbärare. Vi ska överlåta oss alltså på för Guds ord. Och det står det om här då i 1 Johannes 2:14. Jag har skrivit till er, mina barn, ty ni har lärt känna fadern. Jag har skrivit till er, ni fäder, ty ni har lärt känna honom som är från begynnelsen. Jag har skrivit till er, ni ynglingar, ni är starka. Och lyssna nu. Och Guds ord har förblivit i er. Och vad händer om Guds ord får förbli i oss, alltså överta vår port och blivit en domare där? Jo, då har ni övervunnit den onde. Här har du igen, alltså om Guds ord, ljuset, får överta vår port, samvetet och vår vilja, så har han också muren och han är också då ett beskydd så att den onde inte kommer åt oss. Men vi kan också förlora allt det här. Och det gör vi genom att älska världen. Det står i 1 Johannes 2 och vers 15. Älska inte världen, ej heller vad som är i världen. Om någon älskar världen så är faderns kärlek inte i honom. Om faderns kärlek inte är i oss så heller inte Guds ord i oss. Vi har alltså inte Jesus som är Guds ord som Herre i våra liv. Och ifrån vers 16 så står det så här. Ty allt vad som är i världen, köttets begärelse, ögonens begärelse och högfärd över detta livets goda. Det är inte av fadern utan det är av världen. Och världen förgår och dess begärelse. Men den som gör Guds vilja, han förblir evinnerligen. Och vi kan ju snart räkna ut vad Guds vilja är, eller hur? Han vill ha ditt hjärta. Han vill ha ditt hjärta. Och hur får han ditt hjärta? Jo, genom att du låter Guds ord, hans svärd, tränga igenom hela ditt hjärta. Så att han får bli ägare till porten. Det är det Gud vill. För då kan du verkligen vandra i allt i sanningen. Och innan jag började studera den grekiska texten här, då trodde jag ungefär att högfärd över detta livets goda, det kunde faktiskt ungefär handla om att ja, jag köper en Mercedes som jag är stolt över och raggar omkring på stan. Och då ska alla titta på det och tycka att jag är väldigt bra och vilken fin bil och så jag har. Fast den grekiska texten här handlar inte alls om det, utan det är ett ord som betyder, ja, det heter på grekiska alloseneia. Och det står att det finns i vårt bios. Alltså alloseneia bios. Bios är ju vårt vanliga liv, det vet vi, va? Alltså vårt eget kötsliga egna liv, det är det som är bios. Och där finns det något som heter alloseneia som är djupt rotad i oss människor och som Herren måste plocka bort, för det betyder en tom försäkran. Det är en som tror på sina egna möjligheter och sina egna kraftresurser, och det leder till överträdelse av lagar och mänskliga rättigheter. Då kan jag förstå vad djävulen är ute efter. Han vill skapa en lära som ser ut som om vi gör Guds vilja fast vi använder världen. Kommer ni ihåg det sista jag läste? Vilken frestelse det måste vara för dagens församlingsbyggare, eller hur? En som tror på sin egen möjlighet och kraft eller sina egna resurser. Ja, men är det inte det? Snälla du, är det inte det dagens församlingsbyggeri nästan handlar om? Man pratar mer om sig själva, sina strukturer, sin egen kraft, sin egen möjlighet och vad man vill bli. Och givetvis vill man bli så många som möjligt om man tror på en väldig väckelse. Men vad är motivet bakom den väckelsen? Ett annat ord som kom till mig när jag tänkte på det här ordet, det är ju precis motsatsen till vad Herren säger i Sakarias 4:e kapitel, där han vill att den helige andes kraft ska det ske i, alltså bygget. Han säger ju till Josua om när de ska bygga upp Zerubabel, när de ska bygga upp templet, icke i någon människas styrka eller kraft ska det ske. Där har du det ordet. Icke i någon människas egen möjlighet, egen kraft eller egen resurs ska det ske, utan genom min helige ande, säger Herren. Men jag tror att det inte är så många som förstår hur allvarligt detta är. Vad händer då om vi släpper in världen? Ja, det står ju att faderns kärlek, agape alltså, inte längre kan vara i oss. Och det stämmer väl med vad ändetiden har att säga. För där står det att på grund av att laglösheten förökas, så kommer kärleken hos de flesta att kallna.